Välkommen till Wikipedia-podden, det senaste från Wikimedia och om öppen och fri kunskap. Hej och välkommen till Wikipedia-podden. Jag heter Håkan Wester och idag har jag sällskap av Gustav Lundin, medlem i redaktionen för Wikipedia-podden, och Lennart Gullbrandsson, författare till en bok om Wikipedia och föreläsare och tidigare ordförande i Wikimedia Sverige.
Hej, hej!
Hej!
Hejsan! Vad var det senaste ni redigerade på Wikipedia?
Jag var med på en skrivstuga för vetenskap och folkbildning, och där höll vi på att redigera en del i artiklar om pseudovetenskap, bland annat i Kolo i Dalt Silver och snake oil och sådana där saker.
Det där första, vad var det för något? Något silver?
Ja, det har blivit blossat upp en rätt stor diskussion här, eftersom Helsingborgs Dagblad gjorde ett avslöjande reportage om en sån här mirakelmedicin som heter kolloidalt silver, som är så här silver, små silverflagor som man ska dricka, och sen så blir man frisk då från allting från så här magproblem till ebola i stort sett.
Det är som, säg.
Ja, förlåt, vad sa du?
Nej, men det är riktigt kvacksalveri.
Det är verkligen fullständigt kvacksalveri. Och Wikipedia och vetenskap och folkbildning, vi har ju samma slags upplysningsintresse, så att vi, när vi hade en skrivstuga, så höll vi på och skrev lite om liknande saker, och jag tror att vi kommer att fortsätta med det. Jag hoppas det i alla fall.
Strålande. Du då, Gustav?
Ja, jag har ju börjat kolla på de här artiklarna som vi börjar engagera oss i projekt Uppsala. Och då har jag ju fastnat för Wikivoyage sida om Uppsala. Den innehåller lite sån här gammal information, så där tänkte jag åta mig att rensa upp lite bland det gamla och lägga in nya. Så att det är det som jag har snöat in på nu.
Coolt. Det sista som jag redigerade, det var Wikiträffarna. Så var jag inne och skrev att jag ville komma på den här Uppsala-träffen 4 december, som vi kommer till här lite längre fram. Skriv upp mig där.
Ja, bra.
Ja. Jag tänkte vi går över till första ämnet. Wiki Loves Monuments, den här fototävlingen, avslutades den 1 oktober. Och nu har den svenska juryn bestämt sig. Jag ringde upp Harald Andersson, som sitter i juryn. Han är ordförande i juryn, och han sa så här.
Vi satt ju först med ett sånt här verktyg, juryverktyg, och satt var för sig och tittade på bilder. Så vi kunde bedöma vilka som vi tyckte var bra. Och jag valde väl flest bilder, tror jag, som jag tyckte var fina. Och efter det så valde vi ut bland dem som alla hade valt. Om det var 3 personer som hade valt samma bild. Så fick vi välja ut, eller vi gjorde så då, att vi valde ut 3 favoriter i varje kategori. Så för att på det sättet få ner det, så att det inte är så många.
Och var det 2000 bilder, eller hur, som ni gick igenom?
Ja, det var 2200 nästan.
Ja, gick var det en igenom alla bilder, eller hur? Ni skummade lite förstås.
Nej, eller det blir ju skumning, men det juryverktyget, då kommer det en bild. Så tittar man på den bilden och så trycker man plus eller minus.
Jaha.
Och så då bläddrar man igenom alla bilderna. Och hinner man inte alla på en gång, så avbryter man. Och då har den sett vilka bilder man har valt ut redan. Och så fortsätter man där man var.
Ah, smart.
Ja, så vi tittade på alla bilder.
Mm.
Och sen var det ju skiftande kvalitet och så. Och det var några bilder som vi tyckte såg bra ut när vi bara tittade lite snabbt så. Men de hade för låg upplösning. Och då var vi tvungna att ta bort dem för att det var någon som bara var 180 kilobyte.
Oj då, ja, det är inte mycket.
Nej, utan det gäller ju att man har så hög upplösning som möjligt. Och det var någon bild också där de hade mixtrat för mycket med den så att den blev overklig. Så det ska ju vara så nära verkligheten som möjligt. De hade mixtrat med dimma och sånt så att det blev, man zoomade in lite, det blev en massa raka kanter och det blev fult.
Mm. Jag förstår. Men de bilderna som ni nu valde ut, hur tänkte ni kring dem och sådär?
Då hade vi, förutom storleken då, för det var ju viktigt kriterium, två saker som vi tänkte på. Det ena var hur fin den var. Och det andra var hur den passar i ett uppslagsverk. För det ska ju kunna gå in på Wikipedia. Så min favoritbild, den blev inte uttagen bland vinnarna. Alltså första pristagarna. För det var mer en solnedgång. Jag tyckte solnedgången var jättevacker. Men det är inte det som du fokuserade på, utan det var ju fornlämningen som var viktig. Så lite så tänkte vi. Encyklopediskt och att den ska vara fin. Så att man ser motivet riktigt. Men det var till vinnarbilderna, de här första pristagarna. När det gällde de andra som var de 10 som gick vidare till världsfinalen. Då tog vi vinnarna, för de var ju redan utsedda då. Och så hade vi 6 bilder till, men då hade vi lite friare att även om de inte var riktigt encyklopediska, men att de var väldigt vackra, så kunde vi välja dem för att få fram det här fina också som finns här i Sverige. Mm. Så vi luckrade upp lite. Och vi bestämde också att en av vinnarbilderna i en kategori skulle vara finaste bild, för det skulle vara konstigt annars. Att man inte väljer en av första pristagarna till att vara bästa bild.
Nej. den här båten, eller hur?
Ja.
Den brusade till bästa bild alla kategorier. Eller visst var det så?
Jo, det var det.
Eller, ja. Hur tänkte ni kring den? Och varför blev det just den båten?
Bilden var så ren. Tittar man på de andra bilderna, så finns det ju alltid störande moment runt omkring. Men här var det bara fokus på bilden. Och det är ju kanske lättare när det är en båt som är ute i havet. Men man såg också det här. Den blev levande när seglarna var fyllda. Och man verkligen kunde se att den rör sig framåt. Och som en sån här gammaldags. Alltså det var förr i tiden. Alltså det såg så verkligt ut. Var lite för den kunde varit lite bättre upplöst tycker jag. Men den var ändå innanför det här att den var lagom hade lagom hög upplösning.
Har ni tittat på de här bilderna, Lennart och Gustav?
Mm. Och, inte alla på samma sätt som de har gjort. Men vinnarbilden är riktigt tjusig. Även om det finns en del andra fina bilder också. Mm.
Vilken är era favorit?
Ta du Gustav också.
Ja, jag gillar ju den här bildserien över Järvsö kyrka. Jag tycker den var väldigt bra. Den som också varit utsedd till bästa bildserie. Den visar ju olika delar av den kyrkan som i olika vinklar och olika delar. Så att den tycker jag väldigt mycket om.
Ja. Vad tycker vi om Jörgens valen?
Jo, de har gjort ett skickligt val. Jag kan tänka mig hur många olika bidrag det finns här, så att de har gjort ett stort arbete.
Ja, Harald berättade för mig att han tyckte det var jättesvårt. Det var ju så många bilder och var många som var väldigt fina.
Jag gillar deras de här övriga bilderna som de skickar med också. De här 10 som skickas till den internationella tävlingen då. Bland annat den på Jättlinge gravfält och även den som är med stjärnhimlen ovanför. De är riktigt tjusiga. Det är såna här bilder som man som man kan tänka sig ha som tavla hemma eller så, för de är så snygga.
Mm. Ja, men verkligen.
Det var intressant också den här åtskillnaden man gör mellan encyklopediska och övriga bilder. Och att man i juryn har tagit fasta på båda delarna på ett bra och troligt sätt. Så det var ju positivt i den bemärkelsen.
Precis, men en encyklopedisk bild, då menar man alltså en bild som kan illustrera en Wikipedia-artikel, alltså som på något sätt kan fånga en artikel, eller?
Ja, visst.
Det måste du ha.
Någonting som säger någonting tydligt, som inte enbart är snygg utan som har ett pedagogiskt syfte eller någon slags upplysande element då, i sig. Jag tycker det är kul också att vi har ett så bra samarbete med Riksantikvarieämbetet. En av deras anställda, Lars Lundqvist, är med i juryn. Och likadant med moderskeppet också. Så det är inte bara wikipedianer som är med, utan vi har folk som vi samarbetar med. Det tycker jag är kul.
Precis.
Den här internationella tävlingen, de fick ju bilderna här då i början av november, och vilket jobb de måste ha. De bästa bilderna ifrån alla länder. Det var enormt svårt.
Ja, avundas de inte.
Och vad Harald sa, att de har nu november ut, så att vi ska få någon form av internationellt resultat här då i slutet av november, början av december redan. Mm. Vi får se vad det blir. Fantastiskt häftig bilden här med båten. Ja.
Det som är lite häftigt är att de här bilderna hänger kvar också. Att tävlingen börjar bli så pass känd, och den är med i Guinness rekordbok och sådär. Så att bilden som vinner och de nästföljande bilderna kommer att bli rätt skärskådade och nedladdade och bedömda och sådär. Det är också ett av många tecken på att Wikipedia håller på att bli seriöst och etablerat.
Mm. Men verkligen.
Och även de som inte blivit prisade eller uppmärksammade i den här tävlingen har ju möjligheter att få sina bilder publicerade i artiklar och på andra ställen. Så att de lever ju vidare i den bemärkelsen också.
Verkligen.
Ja. Ja, men vi går vidare. På Wikipedia-bloggen så skrev Sara Mörtsell ett inlägg om ett Wikipedia-projekt på Linnéuniversitetet. Tyckte vi lät intressant, så jag ringde upp henne och bad henne berätta lite mer. Och hon sa så här.
Det är fjärde året i rad som studenterna på institutionen för biologi skriver i Wikipedia som en del av sin examinerande arbete. Och varför jag tog upp det just nu och skrev ett blogginlägg om det på Wikimedias blogg var just för att de här lärarna presenterade sitt arbete på en konferens som var i Umeå tidigare. Där de berättade liksom att det här är en del av att jobba digitalt och innovativt med elever och inom institutionen, eftersom också olika grupper i liksom personalen får samverka mycket kring vad man kan och sådär. Så det är ju extra kul att de kunde presentera det för andra och liksom dela med sig av sin erfarenhet. Sen är det ju jättekul för oss också att se att i år speciellt så har de här studenterna skrivit i artiklar om parasiter. Och hälften av studenterna har skrivit i artiklar som har varit LSI-botskapade från början. Och de har utökat dem med sådär, jag vet inte, 8000 byte eller någonting. Och verkligen gjort dem till något helt annat. Så det är kul att se hur de kan komma till användning. Och även så har de skrivit då nyskapade artiklar kring parasiter och sånt. Och några har blivit utvalda till månadens bäst nyskrivna artikel och så. Så att det visar ju på att det är väldigt bra kvalitet som de här studenterna har bidragit med. Och även då att det pedagogiskt har varit ett framgångsrikt arbete för institutionen. Så att väldigt positivt på många sätt. Och självklart så har ju då de här lärarna tilldelats en badge, alltså ett digitalt certifikat kan man säga, som intygar att de har de här kunskaperna. Och det heter att man är Wikipedia-pedagog 2014. Som man kan välja att visa upp som Wikimedia Sverige utfärdar dem.
Mm. Vad tänker ni om det här?
Det är naturligtvis väldigt kul. Jag har följt med det här med utbildningsvärlden och Wikipedia under flera år. Jag var med och var en av gästföreläsarna när användare Mange 01 ledde en av världens första Wikipedia-kurser på Mittuniversitetet för flera år sedan, 2009-2010, någonting sånt där. Och det är alltid väldigt kul att se hur det här blir större och större och större och större. Jag var inne som hastigast bara och tittade på Outreach-wikin. Det finns ju många olika Wikipedia- eller Wikimedia-relaterade wikis. Och det finns allt fler länder där det finns såna här utbildningsprogram. Jag tittar här nu bara lite snabbt och jag skulle uppskatta att det är någonstans runt 40 länder eller så där som det finns någon slags utbildningsprogram. Och det här kan man läsa mer om på outreach.wikimedia.org.
Mm. Det får vi länka i programanteckningarna till.
Ja.
Ja, vad tänker du, Gustav?
Ja, jag tycker att det är intressant att använda Wikipedia som en pedagogisk fördel för den institutionen där det används. Att det är ett säljargument, om man ser på den öppna utbildningsmarknaden, att locka med det som ger ett livslångt lärande och verktygen för att uttrycka sin kunskap. Och där är ju kunskaper i Wikipedia och Wikiredigeringen en central del. Så att jag tycker att det är väldigt bra att trycka på sådana saker.
Ja, det har jag definitivt med om. Och det anknyter lite grann till en av mina käpphästar när det gäller skolan. Att det är många som tror att skolan fortfarande är negativt inställd till Wikipedia. Och det var rätt länge sedan det var så. De flesta lärare pratar inte om Wikipedia på det sättet eller källkritik på det sättet. Men de som gör det blir allt mer positiva och gör mer saker med det. Och det är väldigt kul.
Ja, vi har ju minst en lärare, eller två är det ju, i Wikimedia Sveriges styrelse. Det är Harald och hon, den här tjejen i Skövde. Eller, jag vet inte vad hon heter just nu.
Ylva Pettersson.
Så heter hon, ja.
Ja, en prilönt lärare dessutom. Så.
Ja. Flott. Nej, men henne måste vi få med i podden någon gång. Det var kul att prata med henne.
Det tycker jag. Mm. Jag satt med i valberedningen för ett tag sedan och vi siktade just på att få med lärare därför att vi vet att det är en viktig målgrupp för oss att prata med lärare.
Mm. Ja, men det är bra. Bra att tänka. Mm. Det finns ju många exempel på Wikipedia i högre utbildning. Vad sa du? Det var över 40 länder, eller hur?
Ja, någonting
det har varit. Här i Uppsala så har vi ju SLU där forskare och studenter bidrar till Wikipedia. Det finns ju KTH, jag har hört också att de skriver Wikipedia-artiklar. Som en del i sin kurser då, studenterna.
Det landet som har lyckats bäst än så länge är USA, där Wikimedia Foundation har varit med och tränat ett antal teachers, assistants och andra då, och fört ihop dem med wikipedianer och hjälpt till med sån läroplaner då för vad man ska ta upp och vilka delar som ska ingå och hur man ska göra det här. Och det var ett rätt spännande sådär projekt de hade under ett par år. Numera så har de brutit ut det från Wikimedia Foundation och lagt det på en separat organisation som heter WikiEdu Foundation, tror jag det är. Som enbart sysslar med det här.
Det är ju jätteintressant.
Mm.
Ja, tänk om vi kunde få till något sånt i Sverige.
Det är säkert på gång. Jag tror Sara och Ylva kommer att leda det här åt ett bra håll.
Ja, det tror jag också. Man tänker på undervisningen och studenterna. Vad vinner de på ett sånt här samarbete? Med ett Wikipedia-projekt till exempel.
Jag tror som Gustav att de får någonting som är väldigt aktuellt. Någonting som man behöver. Det vill säga det här med att lära sig att samarbeta och lära sig skriva. Det ligger väldigt nära det som forskning och så håller på med vetgivighet och ta reda på och att presentera vad man håller på ett öppet sätt. Så det ligger väldigt nära hur man arbetar på universiteten i övrigt. Så det tror jag de har att vinna på, att man får göra det på ett transparent sätt.
Precis. Och det som du sa, Gustav, om det livslånga lärandet, att man får verktyg för sitt, ja, för det är ju fantastiskt bra.
Det är också när man tvingas anpassa sin redigering till det som redan står på den Wikipedia-artikel man redigerar, så behöver man även ställa sig frågan om sin egen kunskap och sätta det i perspektiv till andra saker, så att det blir annorlunda att redigera en befintlig Wikipedia-artikel som att skriva på en uppsats. För man får det här ständiga reflekterandet kring om den ändring som man gör är korrekt i den kontexten. Och det är ju någonting som förmodligen går att hitta mycket i den pedagogiska forskningen, att det också bidrar till att man minns det som man lär sig på ett bättre sätt, eftersom man får arbeta kring det som man redigerar.
Jag tror att det finns en annan fördel också. Jag håller helt med dig, men jag tror att det finns en annan fördel, och det är att man blir tvungen att tänka pedagogiskt, och det är någonting som gynnar både en själv, det här med tredje uppgiften, men också gynnar allmänheten, att allmänheten får större tillgång till det som universiteten håller på med. Det pedagogiska är nog väldigt viktigt också.
Precis. Att det inte blir bara någonting konstigt som universiteten håller på med, utan man verkligen
ser
forskningsläget just nu som det ser ut i ett visst ämne.
Ja, och inte bara någonting som hamnar i en byrålåda någonstans.
Nej. Men vad bra. Ja, men jag tycker vi går vidare till nästa ämne.
Mm.
2011 så kom det en undersökning av nyregistrerade användare. Det här har vi pratat om tidigare i Wikipedia-podden. Men att 9 av 10 som redigerar är män. Det är väl den senaste undersökningen vi har. Jag tror, vi sa du det, Lennart, sist vi pratade om det här?
Det finns lite sådana mindre undersökningar. Men alla de här undersökningarna har sina bekymmer. Men det de har visat konsekvent är att det är en totalt överväldigande mängd män av de som redigerar.
Precis. Men Sara Mörtsell då, som jobbar på Wikimedia Sverige med utbildningsfrågor, men också med ett projekt som handlar om det här. Mm. Hon träffade en förening som heter Winit i Umeå, och hon sa så här till mig när jag ringde upp henne.
Ja, Winit är ett nätverk för kvinnor, alltså Women in IT. Det är det står för. Och de har liksom så här lokala grupper runt om i Sverige. Och då träffade jag, hade jag turen att få träffa de som finns i Umeå i det här nätverket när jag var där. Och mycket av varför de finns handlar ju om att kvinnor är väldigt, väldigt underrepresenterade i hela IT-branschen. Och det där är ju liksom någonting som vi känner igen från Wikipedia utifrån hur representationen ser ut där. Och det finns säkert några paralleller till varför det är så, kan jag tänka mig. Så deras nätverk handlar mycket om att liksom knyta kontakter och nätverka och lyfta varandra och liksom stärka sig i varandras arbeten och erfarenheter och sådär. Och då blev jag inbjuden för att prata om att dels att Wikipedia kan ju vara ett ställe där man också får, kan synliggöra kvinnor inom IT, de framstående uppfinnarna eller se på de som är framstående inom olika företag och så, hur välskrivna är de artiklarna, hur kan vi förbättra dem för att liksom lyfta den här bilden av att kvinnor inom IT också har gjort väldigt viktiga bidrag. Mm. Och sen även att ja, det är ett kul sätt, att det är ju väldigt socialt roligt att sitta och skriva tillsammans i ämnen som man tycker om, så att det var också en stor del av det.
Mm. Några kommentarer kring det här?
Gustav, kör du?
Ja, jag vill minnas att i den podd vi pratade om kvinnlig delaktighet så resonerade jag kring det här att IT gentemot Wikipedia, att det är egentligen olika saker, men det är ändå IT-delen som slår igenom på kvinnligt deltagande på Wikipedia. Och det kan man ju fundera kring vad det beror på. Och förhoppningsvis då tänka att när Wikipedia blir mer tillgängligt, till exempel att man kan redigera från telefon och det blir mindre en teknisk fråga och mer en innehållsmässig fråga, att det också gör att fler kvinnor engagerar sig i projekten.
Mm. Men är det en bra idé att ta, som Sara här, jobba tillsammans med ett kvinnonätverk som Winit och arrangera skrivargrupper och skriva träffar med dem? Och...
ja, det,
kan det, kan det vara ett framgångssätt att nå kvinnor?
Det tycker jag absolut. Mm. För att det kan ju vara en extra tröskel att börja redigera när man tror att man är ensam. Och där att förena nytta med nöje, att det är roligt att redigera när man är tillsammans med andra personer, kan ju vara vad det som krävs för att man blir mer delaktig. Så det är ett jättebra initiativ. Och man hoppas att det finns i alla städer.
Ja, vi skulle vilja ha det.
Ja. Jag tänker lite grann på det som Gustav sa där med att de tekniska utmaningarna sätter lite käppar i hjulet sådär. Det finns ju någon slags, när vi pratar om det här så säger vi att 9 av 10 som redigerar på Wikipedia är män. Men problemet är ju att det är inte för många män som redigerar, och skillnaden är inte jättestor. Mm. Det är bara omkring 115 användare varje månad som gör mer än 100 redigeringar. Och det är någonstans runt 750 som har gjort mer än 5 redigeringar varje månad. Och av dem då, om 10% är kvinnor, så skillnaden är inte så fruktansvärt stor. Alltså det är 90 personer någonstans där som det skiljer. Så att om man bara får till ett par olika såna här skrivstugor så man gör det regelbundet, eller man ser till att få dit ett gäng så att man gör det här lite synligt och sådär, då är saken löst. Problemet är inte större än så. Men det krävs att man hittar de här personerna och får dem att göra det här regelbundet. Att göra 100 redigeringar varje månad. Alltså det är inte så himla svårt egentligen. Men man ska hitta det där då.
Ja, särskilt som det inte ska vara, det handlar inte om att skriva 100 artiklar. Utan det kan ju vara lite småputs så man kan rätta några stavfel eller vad som.
Ja, säg att man gör 4 redigeringar varje dag under en månad. Mm. Så kommer man över 100 redigeringar och räknas då som mycket aktiv.
Ja. Vad skulle det innebära om fler kvinnor skrev på Wikipedia? För innehållet, tänkte jag.
Ja, jag tror att det finns. Ja. Förlåt, vad sa du?
Jag hoppas ju att det blir fler artiklar om humaniora och så att säga med det som inte är strikt naturvetenskapligt innehåll. Och att det blir mer genomarbetat på den sidan av myntet. Det skulle jag se fram emot.
Jag tror att det är svårt att säga exakt vad effekten skulle bli. Det finns ett par saker som jag tror att man kan se som definitiva effekter. Och en av dem handlar om ett av de problem som vi normalt sett inte pratar om på Wikipedia. Eller i Wikimedia-sammanhang. Och det är sexualiseringen av Wikimedia Commons. Det finns väldigt mycket bilder på könsorgan och sexakter och sådana saker på Wikimedia Commons. Till den grad att det är lite avskräckande för folk, eller kanske då framförallt kvinnor, att bidra till just Wikimedia Commons. Det är inte enbart det att det finns väldigt mycket bilder, utan det kan också vara sådana saker som att det finns såna här, jag vet inte om ni känner till fenomenet med såna här hämndsexbilder eller sådär. Man tar sitt nakenbilder på sitt ex eller sådär och laddar upp dem på Commons och sen så låtsas av att man är den människan och att man vill bli exponerad då i artikeln om någonting liksom, som kanske inte är så himla trevligt att vara exponerad i om man inte gör det frivilligt. Mm. Och när folk påtalar det så är lösningen inte men det här fixar vi, utan resultatet eller effekten blir snarare kan det bevisa att det är du på den här bilden? Man ställer bevisbördan på offret snarare än på den som vill ha kvar den här bilden. Och den här typen av problem, det är någonting som vi måste ta itu med som en del av det här. Och som också förhoppningsvis kommer att bli lättare att lösa med fler kvinnor närvarande i diskussionen. Ett exempel som jag har tagit tidigare var i artikeln om lista över vegetarianer. Så bilderna som fanns på männen var forskare, läkare, politiker, arkitekter och poeter och sådär. Och de kvinnor som hade bilder var porrskådespelare, playboybrudar, tennisspelare, modeller och så vidare. Så alltså man gör den typen av skillnader också. Nu är den listan bättre illustrerad, så att det är väldigt mycket jämnare i hur mycket kläder man har på sig och sådär. Men jag tror att problemet ligger i hur samhället ser ut också. Problemet är inte att Wikipedia är särskilt sexualiserat. Utan
det speglar hur samhället
ser ut. Det speglar samhället i övrigt. Men jag tycker att det vore schysst om Wikipedia kunde gå före här och säga att vi går före i så många andra avseenden. Jag tycker att det kunde vara kul om Wikipedia kunde gå före och säga också att vi hjälper kvinnor som känner sig utsatta här, och vi gör vad vi kan för att det ska vara ett trevligt område på internet.
Precis. Nej, men jag håller verkligen med. Det är helt oacceptabelt med sådana bilder och folk som exploateras och mot sin vilja kommer i sådana artiklar. Så. Nej. Frågan är vad man ska göra.
Ja, för det där är en fråga, tycker jag, om regel efterlevnad av de riktlinjer som finns för att ladda upp bilder. Och ja. Där om man kopplar det till kvinnligt deltagande så skulle det vara att kvinnor är med och utformar såna här riktlinjer så att man får ett jämställdhetsperspektiv på de riktlinjerna. Sen är det hela communityt som måste engagera sig för att verkligen följa det regelverk som man gemensamt sätter upp. Men där att få mer ett mer jämställt perspektiv på vad som är okej och vad som inte är okej. Så att man har det som utgångspunkt, det kan vara viktigt.
Mm. Och här tycker jag vi ska utnyttja de resurser som redan finns. Det finns en på MetaWikim så finns det lista över till exempel såna, om man ska hålla en konferens så finns det lista på tips på vad man ska tänka på. En sån enkel sak som jag har läst är att de flesta som har konferenser, de har t-shirtar som är sydda för män. De är inte figursydda. Medans kvinnor vill ha mer figurskydda. Och bara en sån sak att man synliggör den möjligheten att det finns t-shirtar som är anpassade för kvinnor också. Den typen av listor med tips, de har ju inte, det är inte unikt det här problemet för Wikipedia, utan att vi kan dra nytta av sådana listor som finns på andra ställen också. Inte bara när det gäller t-shirtar utan när det gäller hur man handskas med bilduppladdning eller hur man handskas med vilka regler som gäller för konferenser eller hur man lockar in folk i gruppen så att säga. Vi behöver inte uppfinna hjulet här heller på nytt, för det är många andra som har funderat över det också. Men det kräver att folk tar sig den här tiden och letar reda på det. Inte bara kvinnor utan män också.
Mm. Jo, men precis. Det är ju enormt viktigt att alla som engagerar sig på Wikipedia tar sitt ansvar här. Sånt här hat och sådana saker förekommer ju också säkert.
Ja, det är det.
Det är helt lika oacceptabelt det.
Oh ja,
mordhotar någon för att de skrivit en artikel.
Det finns till och med ett helt Twitter-konto som twittrar ut saker som, alltså sexistiska saker som sägs på Wikipedia. Det skrivs på Wikipedia. Ja, att det överhuvudtaget finns tycker jag är talande i sig.
Ja. Ja, vi får länka till alla de här sakerna i våra programanteckningar så att lyssnarna kan hitta dem. Ja, det är bra ämne att diskutera det här. Vi får återkomma till många år.
Vad sa du?
Vi får återkomma till det nu framöver här också. Det
vi kommer inte lösa situationen idag. Även om jag tror att varje tillfälle som vi diskuterar det så medvetande gör vi ju ett par till eller så kan vi väcka fråga tanken liksom att det här kanske är någonting som jag också vill syssla med.
Ja, men bra. Nästa ämne är om den stora skrivstugan som var på om stormaktstiden på Vasamuseet den 5 november. Och jag pratade med Axel Pettersson om vad var det som hände där egentligen?
Så berätta, hur var arrangemanget på Vasamuseet?
Arrangemanget på Vasamuseet var en skrivstuga om stormaktstiden. Och det är en del av projektet med samarbetet med centralmuseerna som vi håller på. Så att det var Livrustkammaren, Skokloster, Slott och Vasamuseet som gemensamt anordnade den här skrivstugan. Och fokuset inom stormaktstiden låg på perioden 1600 till 1650 som utställningen samtidigt meanwhile på Vasamuseet har som fokus. Så tanken var att få hit både ämnesexperter från museerna och frivilliga vikipedianer som förbättrade artiklarna i stort, men också specifikt artiklarna om den här perioden 1600 till 1650 och de som har koordinater som syns i ett touchbord som finns i utställningshallen på Vasamuseet som är kopplat mot Wikipedia och visar Wikipedia-artiklar direkt i miljön. Och förutom att skriva på Wikipedia och redigera och lägga in nya bilder i artiklar så var det ett antal föreläsningar, korta föreläsningar där personal från museerna berättade om sina ämnesområden. Så att det var lite olika föreläsningar under kvällen och det avslutades med att Lars Rosén som är programmeraren som har gjort applikationen i det här touchbordet berättade om hur det fungerar och hur den ställer frågor till Wikipedias API och tittar i kategorierna för att hitta artiklarna som ska visas i touchbordet och tips om hur man ska göra för att vara säker på att artiklarna man skriver ska komma med där. Så det var upplägget.
Ja. Är det någon speciella kategorier man ska märka upp för mig eller hur minns du vad han sa om man vill vara med på det här touchbordet?
Om man vill vara med i touchbordet så ska man skriva om någonting som hände under perioden 1600 till 1650 för att bordet ställer frågor och plockar upp artiklar som finns i årtalskategorierna för de enskilda åren under den perioden och tittar på att det finns koordinater i artikeln så att det måste vara artiklar som på något sätt går att begränsa till en bestämd punkt i geografin var som helst i världen och de artiklarna som passar in dels på kategorierna och dels har koordinater placeras ut på en världskarta så att det blir en liten plupp som Google-kartan eller Bing-kartan och när man petar på den då så får man upp inledningen av Wikipedia-artikeln och så tittar den också på finns artikeln på flera språk då kan man välja mellan ett antal olika språk direkt, man kan läsa mer se bilder och man får dessutom upp en sån här QR-pedia-kod så att man kan läsa vidare hela artikeln i sin mobiltelefon och eftersom Vasamuseet har väldigt mycket turister från andra länder och har ett öppet trådlöst nätverk så är ju en service till alla deras besökare att de kan läsa mer om den här perioden och vad som händer då direkt i sina telefoner och direkt i sina språk.
Mm. Är det någon av er som har sett en sån här digital tavla med artiklar?
Nej.
Som de har på Vasamuseet. Rätt häftig grej va?
Ja, det verkar så. Jag kan bara gå på beskrivningen som jag sett. Men det verkar rätt häftigt. Det finns tydligen en video som visar hur det ser ut. Om man är nyfiken. Titta lite grann på resultatet från den här skrivstugan om stormaktstiden. Och det imponerande. De har varit inne och redigerat i 31 artiklar och på Wikipedia och på olika språkversioner. Och sen så har de varit och uppdaterat Wikidata i 21 olika sådana properties då, eller enstaka data. Då. Så det är rätt häftigt. Det är mycket, mycket bra bidrag. Ett av de roliga bidrag är i artikeln Helvetesmaskin.
Mm. Vilken bra namn. Undrar vad det kan vara för något. Får vi gå in och kolla.
Ja.
Gustav, ja. Det här museiprojektet du jobbar med uppe i Sätra Brunn. Tror du att det skulle kunna vara intressant med någon sån där tavla någon gång i framtiden kanske?
Det skulle absolut vara. Det är ekonomin som sätter gränser för vad som är möjligt. Men jag tycker det är så spännande det här att sätta Wikipedia i ett större sammanhang. Att man har en i tid begränsad fysisk utställning. Men så lyfter man in Wikipedia som är bestående och som är någonting som inte är det fysiska, utan det som man kan ta med sig hem och förkovra sig i även efter att utställningen har avslutats. Och det där är så spännande, det gränslandet mellan de två olika disciplinerna. Så att de för med sig väldigt positiva saker enskilt, men tillsammans blir de en sån stark enhet. Så att det är någonting som vi får ta och titta på där.
Kanske någon app, eller man kan köra på någon iPad eller någon sån där. Det behöver inte vara någon sån jättestor tavla. Men vi går vidare. En kort nyhet om att finska Yle, de har släppt 200 ljudklipp med CC-erkännande, eller CC BY. Och det är väl framförallt motorljud. Jag var inne och kollade där. Intressant, kunna illustrera bilartiklar på Wikipedia till exempel. Man kan höra på hur helikopter låter eller en speciell bilmodell eller sådär.
Ja, alla bidrar till fritt material är naturligtvis mycket välkomna. Kul att se att Yle släpper det här.
Det är det. Så kom ihåg, kunna gå in där och plocka så att vi kan illustrera våra artiklar också med ljudklipp. Det var, vad jag hörde, så det var riktigt bra kvalitet på inspelningar och sådär också. Det är fullt användbart. Den 4 december så är det skrivstuga på Uppsala universitet. Och Sara Mörtsell på Wikimedia Sverige, hon håller arrangemanget. Jag ringde upp henne och bad henne berätta lite mer om det. Hon sa så här.
4 december på Engelska parken Uppsala universitet så kommer vi att anordna en skrivstuga tillsammans med Humanioraverket. Och den här skrivstugan gör vi dels därför att kvinnor är inte riktigt representerade i så stor utsträckning bland användarna på Wikipedia. Och dessutom så är inte humanioraämnet så väl täckt i Wikipedias innehåll. Så att vi liksom slår ihop de där två och ordnar den här skrivstugan som då syftar till att, och de här, det kommer vara många studenter som kommer, men såklart även andra, att man kan få liksom se över sina ämnen som man brinner för väldigt mycket inom humaniora och se vad vi saknar, vad skulle man själv kunna lägga till. Vi är ju där på universitetet, så kommer också ha tillgång till bra referensmaterial och liksom kunna göra ganska bra insatser tillsammans, tror jag. Så det är på eftermiddagen den 4 december. Det ska bli jätteroligt.
Blir det några föreläsningar och sånt också inplanerat, eller är det skriva framförallt?
Ja, det är inte direkt någon föreläsning inplanerat, utan vi förutsätter ju inga förkunskaper. Men det är väldigt inriktat på att själv få bidra och skapa och hitta intressanta ingångar. Sådär, så att vi kommer att försöka, såklart introducerar vi till det grundläggande inom redigeringen och vad som gäller och så. Men vi har listor som vi ska titta på. Det finns ju några utmärkta artiklar också inom humaniora som vi också kommer att granska sådär gemensamt för att se vad är det för kvaliteter vi skulle vilja se i långt fler artiklar. Det är lite så vi kommer att jobba.
Några tankar om det här?
Ja, det är jättespännande. På en skrivstuga om ett väldigt angeläget och intressant ämne. Och det kopplar ihop mycket av det som vi försöker åstadkomma. Sen också någonting som vi kan tipsa om, det är att gå in och klicka på delta på det Facebook-eventet som är skapat till det här. Så att om man avser att komma, och det hoppas vi att fler ska göra.
Mm. Lennart, du har ju varit rätt engagerad i Göteborg i de här skrivarstugorna om kvinnliga författare, eller hur?
Ja, ja. Inte bara kvinnliga författare utan litteratur och såna saker. Vi är ganska öppna med vad man får skriva om.
Precis, men det är ändå ett tema, men man får skriva om vad man vill när man kommer dit. Om du vill ge oss några råd i Uppsala, eller i andra delar av Sverige också, hur får man igång sina skrivstugor och får det att fungera bra? Framgångsfaktorer som man ska tänka på?
Jag tror att det finns egentligen fyra stycken tips som jag skulle vilja ta fram. Den första är att tänka långsiktigt. Det betyder att man får köra det här med ganska många tillfällen. Vi kör ju varje vecka och har gjort ända sedan i mars någon gång sånt där. Så det är väl 25 gånger vi har kört någonting åt det hållet. Och det betyder att det måste vara folk som är beredda att sätta av tid och göra det här vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Det är ju väldigt roligt, men de flesta kanske inte tänker att de gör det här mer än någon gång. Men om det ska bli framgångsrikt så tror jag att det är den modellen man måste köra. Och jag vet inte, vi har haft väldigt tur. Vi har ett par väldigt angelägna människor som bildar en kärntrupp då, som alltid dyker upp eller som nästan alltid dyker upp. Och då finns det alltid folk där. Det är de som har hand om nycklarna och det är de som liksom är där och introducerar nykomlingar och sådär. Och det, har man turen att ha den sortens människor där så har man mycket, mycket vunnit. Det är mitt första tips. Mitt andra tips är att samarbeta med en existerande organisation. Vi har i det här fallet då både Göteborgs stadsbibliotek och vi har Folkuniversitetet med oss som, inte som medarrangörer, men som är med och stöttar oss och som hjälper till med lite funderingar och de skickar dit folk och sådär. När de fick höra om det här så blev de intresserade. Och det, eftersom de har ett större kontaktnät än vad vi som enskilda personer har eller vad vi som Wikipedia har, så är det mycket lättare att få dit folk. En tredje sak som jag vill tipsa om är att man ska inte glömma bort att dra dit sina vänner. Det är lätt att tro att man måste ta dit nykomlingar som främlingar. Men att dra dit vänner som i sin tur kan dra dit sina vänner tror jag är ett effektivt sätt att se till att det blir långsiktigt också. Och den sista saken, underskatta inte the power of fika. Det måste finnas fika och kaffe och inte mys helt enkelt. Gör det trevligt. Det är mina fyra tips.
Ja, det låter som väldigt bra idéer tycker jag. Men vad säger du, Gustav?
Jag tycker att det låter jättebra det.
Ja, vi ska ju testa att köra lite här i vår i Uppsala. Och då blir det en gång i månaden som vi är på stadsbiblioteket.
Mm. Alldeles utmärkt.
Ja, vi gör ett försök att starta. Se. Men en gång i veckan har vi inte tänkt ännu.
Ja, men missa inte att sätta in blänkar i tidningen heller. Det är inte så dumt.
Mm. Det här att ha en Facebookgrupp har ni va? Eller en Facebook-event i alla fall. Ja, det är jättebra resultat.
Det gör ju att vi kan hålla kontakten mellan gångerna. Och alla är inte riktigt bekväma med att använda Wikipedia än så länge. Men tanken är ju att mycket av vår projektsida innehåller ju vad vi har gjort under tiden och sådär. Och vilka som har varit där, vilka gånger och vilka diskussionsämnen vi har haft och sådär. Men det som, om det är någonting som behöver uppdateras snabbt så det plingar lite fortare i fickan hos folk om det är på Facebook trots allt. Och då har vi använt det som ett sätt att kommunicera.
Mm. Strålande. Någonting mer du skulle vilja säga, Gustav?
Ja, vi får väl också passa på att säga alla som lyssnar får gå in och gilla Wikimedia Uppsala på Facebook. En ny sida där som ska sammanfatta vad vi håller på med i Uppsala.
Mm. Någonting du vill säga, Lennart, innan vi rundar av här?
Ja, jag skulle vilja påminna om att just nu så håller vi på och diskuterar hur Wikipedias, de här sidorna som nybörjarna kommer till. Och det är framförallt huvudsidan har vi haft en stor diskussion om, det har jag berättat om tidigare. Nu har vi börjat diskutera den här menyn som finns till vänster på alla sidor. Ni vet den här där det står slumpsida och kontakta Wikipedia och hjälp och sådär. Och även den, en av de första länkarna som vi länkar till i den här då, som är deltagarportalen. Hur ska den se ut? Ska det finnas massor med länkar eller ska det finnas bara ett fåtal utvalda länkar? Hur ska vi tänka? Gå gärna in på den diskussionen. Och då är det Wikipedia:deltagarportalen och sen dess diskussionssida då. Så. Där man kan se. Det händer lite grann där som jag tror att det kan vara intressant för folk att följa med.
Mm. Ticke tack så mycket för idag.
Tack och, själv.
Ja. Så rundar vi av här.